Jag har haft en bibelvers med mig de sista veckorna som jag har tänkt en hel del på. Det är, visst, det är en del julbudskap, så vi får väl se det här som den sista julpredikan. Eller den första julpredikan för året. Det beror på lite hur man ser det. Men det kommer handla om tid. Det kommer handla om Guds tidstabell. Att Gud har en tid för allting som sker. Gud har en tid för Jesus när han skulle komma. Och jag tänkte här inledningsvis med tid. Jag är ju själv tidsoptimist. Jag vet inte om du också är en tidsoptimist. Faktum är att jag kommer till och med från en by som är kända för att vara tidsoptimister. Att vara sena. Att alltid tänka jag hinner med det också. Jag tror till och med har en liten sångkör som heter En kvart över. Om det handlar om att ha en kvart över till Gud eller att jag ligger en kvart efter. Det är ju en tolkningssak. Det kan ju vara bägge delarna. Men jag är en tidsoptimist. Jag känner ofta att jag hinner i fredags. För går liksom inte så långt tillbaka så hade vi byfest i Fåglabäck. Jättemysigt. Frugan kom hem en timme innan detta skulle ske. Och jag känner att jag hinner åka bada. Och jag hann. Jag var inte torr bakom öronen och det gäller fortfarande. Det kommer nog aldrig bli. Men jag hann denna gången. Men det var nära. Men tidsoptimist är jag. Misslyckas gör jag ofta i min övertygelse att hinna med detta och detta och detta. Så kan jag få en blick av min fru. Skärp dig någon gång. Lär dig någon gång. När det gäller Gud så är han aldrig en kvart efter eller ligger efter i sitt schema. Man kan känna ibland, Gud, var är du någonstans? Gud, varför svarar du inte på mina böner? Varför leder du mig inte? Varför öppnar du inte dörren? Varför låter du detta och detta hända? Och temat för den här predikan, som sagt, är att Gud har en tid för allting. Och Gud ligger liksom inte efter. Gud har full kontroll på det som händer och det som sker. Och min utgångstext har jag hämtat ifrån ett brev i Nya Testamentet som heter Galaterbrevet. Galaterbrevet kan man säga är en frihetsdeklaration över det nya livet som vi har i Jesus Kristus. En frihetsdeklaration som belyser tre saker. Det första är att vi är fria från lagen. Lagen, Mose lag, lagen som fanns det gamla förbundet, som är jättebra, som är god moral, och vi klarar inte av att hålla den. Vi klarar inte av att följa den. Och Bibeln säger Jesus kom till oss för att frigöra oss som stod under lagen. Det innebär att vi inte ska följa den, men vi felar. Så det första är att vi Galaterbrevet tar upp att vi är frihet ifrån lagen. Det andra är att det är en frihet ifrån synden. Jesus kom en gång för alla som ett fullkomligt offer för att vi skulle få fri lejd till Fadern och att vi skulle få våra synder förlåtna, för Jesus tog dem på sig. Och den tredje friheten, den är att vi är fria att tjäna en levande Gud. Frihet från lagen, frihet från synden, frihet att tjäna en levande Gud. Så låt oss gå till Galaterbrevet kapitel 4 och två verser där, vers 4 och 5. Och då skriver Paulus, som är författare, han skriver så här: Men när tiden var fullbordad sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Tiden var fullbordad, sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Hur ska man kunna förklara tiden? Hur ska man kunna förklara det som händer och när Gud agerar? Och väntar man på någonting. Folk, judar, hade i århundrade väntat på en messias som skulle födas. Tiden kan man kanske förklara så här. Man tänker sig ett kärl där man fyller med vatten. Och man fyller det med vatten och man fyller det med vatten tills kärlet är fullt. Så ställs det undan och ett nytt kärl ställs fram och det fylls med vatten. Och när det kärlet är fullt så ställs det undan och ett nytt kärl ställs fram och man fyller det med vatten. Så skulle man kunna förklara tiden. Och Galaterbrevet säger att när tiden var rätt, när tiden var fullbordad, när tiden var inne, när ett antal de här kärlen hade fyllts med vatten, så var tiden inne för Jesus att komma. Tiden var rätt, tiden var fullbordad för Messias att födas. Och det här, det föregicks av en lång period av förberedelse. Faktum är att det går tillbaka till Edens lustgård. Det går tillbaka ända till Adam och Eva. Där Gud lovar i första Mosebok 3:15 att någon av Evas säd, alltså någon av Abrahams barn, ska söndertrampa ormens huvud. Redan i första Mosebok, i tredje kapitlet, så säger Gud, jag ska sätta fiendskap, säger han då, mellan dig, alltså djävulen, och kvinnan. Mellan din avkomma och hennes avkomma, han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Så redan där så börjar vattnet att hällas upp i kar efter kar, i kruka efter kruka. Och årtionde, århundraden går och väntar till tiden ska vara den rätte för Jesus att komma tillbaka. Profet efter profet i Gamla testamentet lyfte upp samma sak. Hans person, hans funktion och hans ankomst. Jesaja, han säger att Jesus ska födas av en jungfru. Hosea, profeten Hosea, han berättar att han skulle vara tvungen att fly till Egypten. Och när profeternas bild är klar av den kommande messia, så följer ändå en tidsperiod av flera hundra år. Ifrån den sista profetian av Jesaja i kapitel 11 och vers 1. Vet ni hur lång tidsperioden är ifrån den sista profetian till det att Jesus föds i Betlehem? Eller för att göra bilden ännu tydligare, hur långt är det emellan de här två? Ifrån Malaki, som är den sista boken i Gamla testamentet, mellan de här två stycken, mellan gamla och nya förbundet. Hur lång är tidsperioden? 400 år. Bra, Majken, du har gjort din läxa. 400 år. 400, det är ganska mycket vatten. Det är en ganska lång period. Det är de tysta åren. Den tysta tiden. Jag tänker 400 år. Inga uppenbarelser, inga profetier. Ingen vägledning. Ändå så ös vatten upp hela tiden. Gud förbereder, Gud planerar. Och när tiden är fullbordad, när tiden var rätt, så kommer Jesus Kristus. Hallå, lilla salen. Jättekul, jag glömmer bort er här ute. Härligt. När tiden är fullbordad så kommer Jesus. 400 år, det är en lång period. Jag fyllde 40, jag tycker det är ganska många år. 400 år. Varför? Jo, tiden var inte rätt. Tiden var inte fullbordad. Fortfarande var den politiska, den sociala och den kulturella förberedelsen inte klar. Men en dag så var tiden fullbordad. En dag var tiden inne. Augustinus var kejsare. Quirinius var landshövding över Syrien. Herodes, han var kung i Judén. Då kände Gud, nu är tiden rätt. Tiden var fullbordad och Gud sände sin son till jorden. Äntligen. Och Bibeln säger att ordet blev kött och tog sin boning ibland oss människor. Det här är ju ett fantastiskt budskap att tro på, eller hur? Och visst ställs man inför vissa frågor. Och när man jobbar med predikan som jag gjorde under veckan, så ställs man inför vissa frågor. Vilket budskap? Kan Gud verkligen bli en människa? Vi tar det så självklart. Kan Gud bli som mig och dig? Kan Gud verkligen bli en människa? En verklig människa? Kan han som är evig födas? Svaret på de här frågorna är ja. Och ändå har han funnits till innan han föddes. Och detta är ju en del av treenighetens fantastiska mysterium. Att Gud är tre personer men ändå en. Vi har Gud Fadern, vi har Gud Sonen, vi har Gud den helige Ande. Alla tre är Gud. Men Gud Fadern är inte Gud Sonen och Gud Sonen är inte Gud den helige Ande. Och Gud den helige Ande är inte Gud Fadern. Men alla tre är Gud. Och alla tre är en person. Vi får reda ut det en annan gång, känner jag. Men det är stort. Treenigheten. Vi får bara böja oss inför och känna att så här är det. Det är tre personer men ändå en. Men Gud Fadern sände sonen som blev avlad av den helige Ande, av jungfru Maria. Och detta barn är både Gud och människa samtidigt. Gud blev verkligen människa. Inte delvis Gud. Och inte delvis människa, inte 50% Gud, inte 50% människa. Inte en människa som är liksom beklädd med Guds kraft. Inte en Gud som skenbart iklär sig en människas gestalt. Nej, Jesus han är eller var 100% Gud och 100% människa. Och Filipperbrevet kapitel 2, vers 6-7 säger så här. Fastän han var till i Guds gestalt, alltså fastän han var Gud. Fastän Jesus var till i Guds gestalt, räknade han inte tillvaron så som Gud, så som segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev en människa. Visst är det fantastiskt? Visst är det stort? Han, Jesus, som hade skapat universum, blev en människa. Han var tvungen att lära sig att gå. Det är att ödmjuka sig. Det är ett utbyte. Han som har skapat universum, han var tvungen att lära sig att gå. Varför? Jo, bara Gud kan frälsa. Om Jesus inte var fullt ut Gud, så skulle han aldrig kunna frälsa mänskligheten. Det var Jesus, det var Gud som föddes den där natten i Betlehem när tiden var fullbordad. Han steg ner till jorden för att ta oss upp till himlen. Man kan föreställa sig när Josef och Maria tittar in i ögonen på detta barn som hade fötts, som låg i krubban. Detta värnlösa och oskyldiga barn. När de ser in i ansiktet, när de ser in i ögonen på det här barnet, så ser de faktiskt in i ansiktet på Gud själv. Visst är det stort? Det får jag. Gåshud. Visst är det stort? Inte undra på att det är en helig natt. Det är inte konstigt att det är en helig natt, det som sker i Betlehem. Ute på ängarna, ute på kullarna. Och vi sjunger och helga natt. Det är en helig natt. Gud blev människa. Varför? Vi går tillbaka till Galaterbrevet och vi tar den andra delen av versen. Nu har jag kommit halvvägs med min predikan. Om ni tycker att det är segt. Vers 5. Varför föddes Jesus? Jo, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen. Så att vi skulle få söners rätt. Här går jag en predikoserie av detta. Söners rätt. Att vad innebär att bli friköpt under lagen. Jag ska summera lite kort. Så när tiden är fullbordad i Guds tid sände Gud sin son. Ställd under lagen för att han skulle kunna friköpa dem som stod under lagen. Alltså han kom ner och satte sig i våran båt. I de flesta andra religioner så handlar det om att ta sig upp ur en grop. Att kämpa sig uppåt. Att genom plikter, genom dygder, genom offringar, genom det ena, det andra. Kämpa sig. Kanske att jag i nästa liv kommer lite längre upp. Kanske genom goda gärningar kommer Gud att acceptera mig. Kommer Gud att ta hand om mig. Här kommer Gud ner till oss. Ner i våran grop. Mer i vårat elände om man säger så. Och han har med sig en stege. Och det är hans försoning på korset. Han säger, jag har kommit för att ni ska komma med mig upp till himlen. För att vi skulle få söners rätt. Hela den här befrielsekampen, den börjar i ett litet stall. Hos en människa som snart skulle bli en politisk flykting i Egypten. Tänker vi på det? Jesus, han blev en flykting i Egypten. Det var redan profeterat långt innan. Jag menar, fienden, han ville ju direkt slå ut. Han förstod vad som var på gång. Den här sanningen, den här berättelsen, den är ju faktiskt så enkel att den kan vara frånstötande att tro på någonting sånt här. Att tro på att Gud kan bli en människa och födas i ett stall. Den kan vara så enkel att den också kan vara frånstötande. Men den kan också vara en hörnsten. Det kan vara en stötesten, och det är det för många. Men det kan också bli en hörnsten. En hörnsten som man kan rikta en hel byggnad efter. En hörnsten som man kan rikta hela sitt liv efter. Vad innebär då söners rätt? Vad innebär det att vara friköpta? I Romarbrevet så förklaras detta, tycker jag, väldigt fantastiskt. I Romarbrevet 8 och vers 15-17. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom för att också bli förhärligade med honom. Det betyder att vi lever i ett nytt tillstånd. Det betyder att vi har fått del av arvet. Många människor kanske går ett helt liv och väntar på att arvet ska tillfalla dem. Väntar på att man ska få överta det ena, än det andra som ett arv. Och Nya Testamentet förklarar den sanningen att arvet har redan blivit tilldelat oss. Det arv som Gud ville ge har han också gett till oss. Vi delar det tillsammans med Jesus. Vi är Guds arvingar och vi är medarvtagare med Jesus. Det innebär att Gud är våran far och Jesus är våran bror. Det är den status vi lever i nu. Vi har fått del av arvet. Det betyder också att den helige ande bor i våra hjärtan. Det betyder också att den helige ande lever i våra liv, i våra dagliga liv, varenda dag. Det är en av just de här oerhörda förmånerna som vi har som Guds barn, att bli ledd av Gud, den helige ande. Och för att få del av ett arv av en person som vi inte var släkt med, då får man ju skriva ett testamente. Men Gud har sagt, jag adopterar dig istället. Jag adopterar dig. Det innebär att under den judiska traditionen så blir man av, i adoption blir man av med de gamla juridiska förmånerna. Men man fick också den nya familjens juridiska förmåner. När vi sa ja till Jesus och Gud adopterade oss in i sin familj, så fick vi också säga nej till de gamla löften och de andra för att också få del av någonting nytt. Det betyder att vi har blivit adopterade av Gud. Och vi har samma resurser som Jesus har. Och tror att ibland måste man säga detta till sig själv. Gud har adopterat mig. Och allt det som Jesus säger att han kan göra och äger, det har jag också fått i mitt liv. Och det innebär ett status där vi inte längre är rädda, där vi inte längre är förskrämda slavar som lever under en lag som vi inte kunde hålla. Nu är vi istället barn till husets herre. Det är en helt annan utgångspunkt. En helt annan förutsättning. Det innebär inte att vi är bättre än andra. Men jag som kristen, jag måste kunna vara stolt och säga, jag förtjänar det inte, men Gud har gjort det för mig. Jesus har gjort det för mig. Jag har ingenting att själv kunna i min egen präktighet säga att jag är bättre än någon annan. Det är jag inte. Men samtidigt kan jag säga att jag har det bättre. För jag lever just nu i ett tillstånd som adopterad av Gud, där Jesus är min bror. Och jag har fått del av Guds arv, Guds liv in i mitt liv. Jag har tackat ja till det som erbjuds hela mänskligheten. Sin son, hans förlåtelse och ett evigt liv. Och dessutom uppmuntrar Gud oss att be om vad vi behöver i både stort och smått. Det här är ju stort att Gud arbetar i sin tid. Om vi ska ta ner det då. Vi tar ner det till vårt vardagliga liv. Att Gud handlar efter sin tid även i våra liv. Både i stort och i smått. Och jag tror Gud är väldigt intresserad av att leda oss i sin vardag. Och du har säkert vittnesbörd du kan dela om hur Gud har gjort saker för dig. Och man har känt Guds ledning. Jag träffade, vi var ju nere nu i Rumänien över jul. Men detta hände innan jul. Hos en person som jag känner väl. I just detta att Gud arbetar också i det lilla. Man känner, Gud, vill du verkligen leda mig? Har du verkligen förberett saker för mig? Det föregick så här. Den här pappan i familjen hade jobbat. Han jobbar på ett ställe, jag vill inte säga några namn, inga omständigheter. Och ibland så får han lön så efter hur många timmar han jobbat eller hur många dagar. Och nu har han fått lön för en eller ett par dagar. Kom hem, pengarna. Och hans fru skulle gå och köpa mat. Stoppa pengarna i fickan med liksom inköpslistan. Gå till affären och plocka ner i korgen och gå till kassan och ska betala. Och då upptäcker jag att pengarna är borta. Pengarna finns inte längre. De tittar på övervakningskameran från butiken. Och jag vet inte riktigt omständigheten om de såg en kvinna som tog upp pengarna eller att pengarna hade ramlat ut. Men de kände igen kvinnan, men de valde vi gör ingen anmälan. Men hon kom hem i alla fall. Och var ledsen, uppgiven. Pengarna de skulle köpa mat för fanns inte längre. Vilket innebär att hon kom inte hem med någon mat heller. Hon grät och de hade planerat att köpa en liten julklapp till barnen och så här. Plötsligt ringer telefonen. Och det var en släkting till dem som de inte träffas jätteofta. Gud känner hans hjärta. Han, vi ser honom inte i kyrkan så jätteofta. Men nu ringer den här mannen till pappan i familjen och säger så här: jag har något till dig. Du måste komma och hämta det. Ja, det kan jag göra, men ja, du måste komma nu och hämta det. Nej, men det räcker att jag kommer imorgon och hämtar det. Nej, du måste komma och hämta det nu. Ja, men det räcker att jag kommer och hämta det imorgon. Måste jag också sätta mig och åka genom hela stan och hämta detta nu hos dig? Ja, du måste komma och hämta det hos mig nu. Ja, okej. Så han går ut, sätter sig i bilen och åker upp genom stan och hämtar till mannen. Och där står den här personen och väntar på honom. Verkligen väntar på honom. Och så jag har någonting till dig. Och så säger han så här: jag hade beställt pizza. Skulle precis börja äta min goda, härliga pizza. Då jag upplever en röst säga till mig: du ska ta en kasse och du ska packa ihop mat. Och så ska du ringa till den här mannen och säga att den kassen ska han ha. Så ta kassen nu, för jag vill äta min pizza. Så, ta kassen, pizzan kallnar. Ibland sänder Gud sin son därför tiden är rätta. Ibland så skickar han bud efter en matkasse till en familj vars pengarna har försvunnit. Och jag vill skicka det med er den här predikan, att Gud vill arbeta och använda även de här små, små detaljerna. Framförallt de här små detaljerna. Om vi är tacksamma för dem och vi förlitar på Gud i de här små, minst sagt, övernaturliga sakerna. 2013 är fortfarande ett oskrivet blad. Nu har jag tre rader kvar på min predikan. Lyssna på detta. Kom ihåg att Gud har en tidtabell för våra liv. En plan för oss. Och varje dag vill han påminna oss om att hans ande bor i oss. Och att vi är hans barn. Att Jesus älskar oss. Och att han blev en människa för våran skull. Amen. Vi ber tillsammans. Jesus, jag vill tacka dig för din församling här i Skillingeryd. Jag vill tacka dig för oss som är samlade. Att vi är dina barn. Att du Jesus, du blev människa för våran skull. Och för hela mänsklighetens skull. Jag tackar dig att du Gud handlar när tiden är den rätta. Både i våra liv och för hela världens del så handlar du alltid när tiden är rätta. Tackar dig att du sände Jesus Kristus. Och Jesus, vi tackar dig att du var villig att gå. Du lämnade himmelens härlighet för våran skull. För att vi skulle få liv. För att vi skulle få gemenskap. För att vi skulle få ett evigt liv. Tackar dig att du kunde bli en människa, Gud. Och du blev det. Och tack att vi kan identifiera oss med dig Jesus. När vi tänker: Gud, hur är du egentligen? Så kan vi se på dig Jesus. Tackar dig för var och en som är här. Tackar att du har en plan 2013. Både i stort och i smått. Tackar att vi får lita på dig och vi får trösta på dig. Att du har allting i din hand. Amen.